Allesammans till Visning pågår, en podcast med mig, Magnus Detmar. Det är en podcast för dig som ska köpa, sälja, förvalta eller förmedla en bostad. Vi tar oss vidare på vår Sverige-turné och idag tar vi oss till Upplands Väsby där vi ska intervjua Robin Zetterström från Svensk Fastighetsförmedling. Välkommen!
Tack så jättemycket! Kul att vara här!
Ja, och kul att ha med dig. Vi har ju snackat en del fram och tillbaka på Insta, men det har skjutit fram och tillbaka. Men nu äntligen får vi en intervju, vilket jag är sjukt taggad för. Hur är läget med dig då?
Nej, men det är väldigt, väldigt bra tycker jag. Det är ju nästan sommar på riktigt nu, så att det är bra. Hur är det själv?
Jo, men det är superbra. Efter denna helgen så är man ju high on life, så att säga. Det känns som sommaren verkligen kickade in, eller sommar och våren. Och ja, det förändrar ju alla svenskars humör väldigt snabbt med lite solsken. Så är det ju.
Ja, verkligen.
Så jag är glad. Jag tror det kommer bli en dunder på detta. Men för de då som inte vet vem du är, kan inte du berätta lite, vem är du?
Absolut. Robin Zetterström heter jag. Född och uppvuxen i en liten by utanför Eskilstuna från början, som heter Sparreholm faktiskt. Kom till Stockholm för, nu är det väl drygt 10 år sedan, så att nu kan jag väl nästan kalla mig för urstockholmare snart. Kört mäklare nu i 4 år. Blev franchisetagare nu vid årsskiftet på Svensk Fastighetsförmedling. Så att det är väl lite där. På hemmafronten har jag 2 prinsessor till döttrar, en tredje på ingång. Sen är jag färdig.
Okej, härligt, härligt. Väldigt kort och koncist så att säga. Är du en paddelkille, en golfkille eller hur ser det ut?
Jag är 100% fotboll- och hockeykille. Jag var väl lite grann som alla andra med att när paddelboomen kom, då var man en frekvent spelare. Nu är man väl kanske lite mindre frekvent spelare skulle jag säga.
Okej, jag förstår. Men så fotboll och hockey istället. Men då vet man det. Och du hade jobbat som mäklare i 3 år, sa du. Är det hela tiden då i Upplands Väsby, eller hur ser det ut?
4 år har jag jobbat. Ja, alltså, jag har varit kopplad på ett eller annat sätt till Väsby hela tiden. Har jag varit. Så att det har varit ett tag i karriären som jag hade lite halvtid i Väsby och halvtid in i stan. Men sen så tack vare mina fantastiska döttrar så valde jag liksom att flytta hem till hemmaplan och börja köra. Så nu har jag varit 100% Väsby i 2,5 år drygt.
Okej, jag förstår. Och hos Svensk Fast hela tiden?
Nej, det har jag inte varit. Här har jag bara varit sedan november-december. Så drygt ett halvår nu.
Okej, jag förstår. Och det var just för att du ville bli franchisetagare där, eller hur ser det ut?
Ja, alltså det känns ju som det naturliga nästa steget, liksom, att det är ditåt man vill ta sig. Sen så tycker jag väl framförallt att hela den här liksom ombrandingen som Svensk Fastighetsförmedling startade för något år eller 2 år sedan eller vad det är, tilltalar mig extremt mycket. Så att det varit väldigt, det varit liksom attraktivt varumärke för mig.
Okej, härligt. Jag tror inte vi har haft någon annan från Svensk Fastighetsförmedling. Möjligt för länge, länge sedan. Ja. Men jag tror att du är den första. Så, riktigt roligt att ha dig med i alla fall. Ja. Och du sa just det att du flyttade liksom, till Upplands Väsby just för att liksom med familjen. Men kan du sälja in Upplands Väsby lite? Varför man just ska sälja där och vad är det som är så kul att sälja just där?
Alltså så här, jag kan ju verkligen genuint säga att jag tycker att Upplands Väsby är en helt fantastisk kommun att bo och verka i. Det finns liksom alltihopa, allt ifrån de lugnare naturområdena till hela vägen ner till de centrala delarna där det är lite mer fart och fläkt och sådär. Så att jag, alltså generellt sett så är det ju en kommun tycker jag som tilltalar den större målgruppen. Det är ju liksom, jag brukar säga det är lite som en liten storstad egentligen. Som har allting tycker jag.
Ja men vad härligt, väldigt bra att du sålde in det på det sättet. Och hur lång tid tar det om man vill in till Stockholm?
Ja, det beror på vem som kör, men i alla fall en 20 minuter ska det väl vara tror jag.
Okej, det är bara 20 minuter. Ja, okej. Det är väldigt nära på så sätt.
Ja, men absolut, absolut.
Ja, men superbra. Men då har vi fått en lite bättre bild av dig och vi kommer lära känna dig mer genom denna podcasten. Men jag tycker att vi tar oss vidare i podcasten och lyssnar lite på kring området då, Upplands Väsby. Kan du förklara de olika delarna av Upplands Väsby för någon som kanske aldrig har varit där?
Absolut, absolut. Alltså, lite grann som jag var inne på, det är en salig blandning och det är väl lite grann det som jag tycker är den största charmen med det. Liksom. Att det kan vara, du har din förmiddagsvisning så visar du något hus som är liksom i 12 miljoners klassen och sen så efter lunch så trampar du vidare till någon liten etta för under miljonen. Så att det...
Superbra, okej, så det är liksom högt och lågt så att säga, men är det då liksom det absolut centrala, det är där priserna går högst eller är det vissa områden och så, kan du elaborera lite kring det?
Absolut, absolut, vi har specifika områden, så liksom vi har de familjära, de familjetäta områden som Fresta, Bollstanäs, Odenslunda, även Rundby. Däromkring är det väl ganska så mycket hus om man säger. Mot Bollstanäs hållet så har vi ju större husen som har i de högre prisklasserna. Fresta brukar jag kalla lite grann för Bollstanäs light. Lite mer nyproduktionsradhus och så vidare. Tittar man närmare in mot centrala Väsby, där har du ju lite mer, där är det ju nästan till bara lägenheter. Det finns några bostadsrättsradhus och sådär, men där är det ju generellt mest lägenheter. Så att ja. Så skulle jag väl säga, ish. Ja.
Men superbra. Om vi då först fokuserar lite på villorna då. Vad är det för typ av villor? Vad är det folk söker? Hur är de utformade och så vidare?
Absolut. Om vi börjar i favoritområdena kring Bollstanäs. Där har du de lite större, de pampigare villorna brukar jag säga. Det är mycket villor med sjötomt och där är det liksom en nivå upp tycker jag. Sen så har du ju Fresta Odenslunda som ligger precis granne med Bollstanäs. Där är det väl en blandning tycker jag av lite mer nyproducerade bostadsrättsradhus och lite äldre villor. Tar man sig mot andra sidan Väsby ut mot Rundby, ganska snarlikt skulle jag säga Fresta, ligger liksom lite grann i utkanten, blandat mellan nyproducerade radhus med lite äldre villor, så ja men ish så.
Okej, ja men superbra. Och de här lite äldre villorna liksom, vilket typ av årtal är det, hur ser de ut och så vidare?
Ja, vad ska jag säga? Fyrkantiga med fyra fönster. Okay. Nej, men det är väl, vad ska jag säga? Vi har en hel del liksom 60-talshus, 60-talsbebyggelser runt omkring. Och de är väl ganska så standardiserade, alltså hur man byggde där och då. Mycket tegelfasader och ja, jag vet inte hur jag ska liksom krypa närmare in på det, men...
Nej, men okej, då förstår man lite mer. Och är det just några specifika saker som folk verkligen söker i de här områdena i form av, jag vet inte, havsutsikten eller sjöutsikten eller den stora trädgården? Eller kan du förklara lite vad folk är efter i de här områdena?
Absolut, jag tycker det är ganska svårt att sätta fingret på det här. Alltså jag har ju lyssnat på podden tidigare och jag tycker det är så svårt att sätta fingret på att ja, men i de här områdena så söker man den här typen av bostad. Alltså det är generellt sett, Bollstanäs, där har du de här sjötomterna, de är ju såklart väldigt, väldigt hippa. Liksom. De går ju oftast ganska fort. Men annars, som sagt, det är svårt att precisera att ja, men Fresta folket letar efter en stor bakgård. Jag tycker det är ganska svårt att pointa på det sättet. Sen så kan man ju däremot så kan man ju se att det är vissa typer av liksom målgrupper i de olika områdena, där Bollstanäs generellt kanske är den här större familjen som kommer liksom utifrån, utanför Väsby från början och flyttar in. Fresta kanske är de här familjerna som kanske kommer från lägenhet och ska testa på husdrömmen. Men just det specifikt, vem som söker vad i vilket område, tycker jag den är lite svår prickad faktiskt.
Ja, jag förstår.
För det skiljer
sig. Och då de som flyttar in där, jag kan tänka mig att det är mycket stockholmare som flyttar dit.
Ja, men det är det absolut. Det är det verkligen. jag bor ju själv i Fresta, där jag också har valt att ha ett ganska så stort fokus på min egna försäljning sen några år tillbaka. Och där ser man ju liksom att inför en försäljning lägger man en strategi kring okej, men hur ska vi liksom nå ut till folket som är utanför Väsby, så brukar den strategin slå ut ganska så bra.
Lägenheterna då, var är de lite mer exklusiva lägenheterna? Hur ser de ut och vad är det för typ av hus de är i?
Mm. Vi har ju samma sak där lite grann med nyproduktion. Vi har ju haft en ganska så aggressiv bebyggelse runt omkring, framförallt i de centrala delarna av Väsby. Och där tycker jag man kan se en hel del nyproduktionslägenheter som också sticker ut lite grann ur mängden, från att det inte är det här gamla, hedliga, torra, vita, liksom tråkiga, om man får säga så, utan det känns som att det är en hel del lite mer liksom genomtänkta. Sen så finns det ju över egentligen hela centralvägen, så kan du hitta både det ena och det andra, tänkte jag säga, men där finns det ett gäng väldigt fina lägenheter också som är kanske lite mer åt sekelskiftshållet, fast ändå inte liksom sekelskift, men mer åt det hållet.
Okej, jag förstår, men vad jag uppfattade som är att det är väldigt mycket nyproduktion. Är det det som verkligen folk dras till, eller är det de här lite äldre lägenheterna som fortfarande är de som folk dras till?
Nej, men jag upplever nog att det är lite högre press faktiskt på nyproduktionslägenheterna. Jag upplever det som att folk vill gärna ha det ganska så färdigt när man flyttar in. Alltså de här, det är självklart så existerar de här andra lägenheterna där det är liksom renovering och hela den processen. Men jag upplever det ändå som att man vill ha det ganska färdigt på lägenhetsfronten när man flyttar in. Man vill ha det ganska bekvämt och enkelt liksom.
Okej, jag förstår. Och hur har det gått nu då? För att här i Stockholm så har nyproduktion, att folk har blivit lite oroliga kring det just på grund av det rådande ränteläget och vad som komma skall. Har du märkt en stor skillnad på det också?
Ja, men alltså jag skulle ljuga om jag sa någonting annat. Jag tycker definitivt att vi har stött på en hel del utmaningar som för bara något år sedan var liksom, man visste inte ens att det skulle existera. Så det absolut, det finns utmaningar där ute att jobba med, definitivt. Det gör det.
Okej, och det är de högt belånade föreningarna då som folk är skeptiska till?
Ja, men absolut, så är det ju. Sen är man väl mest orolig för sig själv, alltså som spekulant, att man inte riktigt har, man har väl kanske inte riktigt 1000% koll på vart man kommer att landa i sin egna privatekonomi. Sen så är det klart att det också speglar av sig i hur föreningarnas ekonomiska situation ser ut och sådär. Men så att det är väl en blandning av både liksom föreningsekonomi och sin egen.
Så när folk köper de här då relativt så nyproduktionen, vad är det för attribut folk tycker är riktigt nice i de här lägenheterna?
Alltså takhöjden går ju alltid hem. Den kommer ju alltid vara toppen liksom. Sen så jag upplever att folk uppskattar stora fönsterpartier. Men generellt, alltså enkelheten, fräschheten, att det är klart liksom.
Det ska vara bara att flytta in.
Ja, men lite så. Så den bekvämligheten upplever jag som att folk tycker är väldigt tilltalande.
Och hur ser det ut med balkonger och så? Är det någonting som folk verkligen betalar väldigt mycket extra för, eller känner man att det inte är så behövligt?
Jo, men definitivt. Alltså, balkong, det vill man ha. Alltså, jämför man en försäljning på, oavsett om det är en större eller mindre lägenhet som har balkong kontra icke-balkong, så är ju balkongen alltid både 2-3 steg före, skulle jag säga, definitivt. Sen är det ganska så vanligt på de här eller de lite mera nyare lägenheterna, så är ju inglasning väldigt, väldigt vanligt här i Väsby. Och det är också någonting som folk ser som ganska så stora plus, skulle jag säga.
Okej, för det är ju en ganska stor vattendelare. Vissa vill ju absolut inte ha inglasad och vissa tycker det är ganska nice. Vad beror det på, så att säga?
Alltså den här diskussionen, den har man haft så många gånger, och jag är ju, jag vet inte om man får säga det som mäklare, men jag är ju stor fiende till de här inglasade balkongerna. Jag tycker att det ska vara öppet och härligt. Jag fattar och jag köper verkligen argumenterna till att så här, ja, men höst och vinter, man får det ändå som ett litet extra rum. Men jag tycker ändå någonstans att en balkong är en balkong. Det ska vara liksom solen rakt i ansiktet och det ska liksom ramla in kottar från träderna som är utanför, tycker jag. Så att,
ja, jag förstår. Men ja. Då försöker du sälja in lägenheterna på det sätt, de som har lite mer öppet så att säga.
Ja, men alltså är det en inglasad balkong så är det bästa som finns i hela världen på visningen. Det så är det ju. Oavsett.
Mm. Ja, jag förstår. Ja, men superbra. Men då har vi fått en ganska bra bild om de två olika delarna där. Men folk är väldigt intresserade av att höra då väldigt dyra lägenheter eller villor som du har sålt. Kan inte du berätta om någon av de här häftiga villorna eller lägenheterna som du har sålt?
Absolut, det kan jag göra. Om vi börjar på villa, så i Bollstanäs så finns det en del sjötomter som sagt. Alltså, och de är ju, majoriteten av dem är ju wow-faktor deluxe tycker jag. Så att där skulle jag väl precisera den absolut finaste och dyraste villan som jag har sålt. Tittar man lägenhetsmässigt så är det generellt sett om man tittar, så det är inte... Det finns liksom inte de här 10, 11, 12 miljoners lägenheten här, utan det ligger i ett lite lägre spann. Så att de här riktiga wow-faktor, alltså wow-lägenheterna kanske inte riktigt existerar i Väsby. Gör det väl kanske inte.
Nej, jag förstår. Men kan du inte berätta lite mer om de husen du sålde? Det är alltid intressant att höra.
Ja, vad vill du veta?
Ja, storlek, var den låg någonstans, ja, men hur mycket den såldes för och så vidare.
Absolut. Alltså det finns en som jag är lite extra, som jag har lite extra stolthet kring. Det gick för nästan 13 miljoner med egen båtplats och lite sådär. Och det var verkligen så här, om jag inte missminner mig helt fel här nu, så var huset byggt runt 2018. Så att det var väldigt så här modernt och stora fönsterpartier ut mot vattnet. Inte besparat på materialvalarna på insidan heller, utan det var verkligen där skapades det ganska enkelt en wow-faktor. Så att ja, det är väl det skulle jag säga, det huset som verkligen har stuckit ut för mig själv. Jag brukar säga det är ganska sällan som man nu för tiden, när man har några år på nacken, det är ganska sällan som man får den här wow-faktorn själv som mäklare. Men där existerar den verkligen.
Hur får man mest för sin bostad när man ska sälja det? Ungefär 3-5 punkter.
Jag skulle säga egentligen så räcker det egentligen med en punkt där som jag brukar vara väldigt, väldigt tydlig med, och det är just strategi. Alltså strategi. Vi kommer ju från en marknad där det inte alltid men ofta har räckt egentligen med att man lägger ut en Hemnet-annons, man lägger upp en söndagsvisning och sen så därifrån så hoppas man lite grann på det bästa. Nu för tiden så tycker jag väl att det krävs lite mer. Det krävs lite flera timmar och lite flera hjärnkällor från mäklaren för att man liksom ska kunna maximera bostaden, om man säger. Så att jag skulle definitivt säga att strategin är fullt avgörande. Med allt ifrån liksom hur du marknadsför bostaden, vilken typ av målgrupp vill du nå med den här bostaden, hur ska vi visa upp bostaden i marknadsföringen, och det är många parametrar som innefattas inom det här med strategi tycker jag, men det är absolut strategi skulle jag säga.
Okej, jag förstår. Och detta är lite kontraproduktivt, men hur vinner man en budgivning på bästa sätt? Och då tänker jag från köpares sida.
Budgivning, vad är det för något? Nej, men alltså det finns ju många olika taktiker att använda sig av, eller hur man ska säga. Men jag är ju verkligen från den skolan där jag tycker att du ska själv sätta ett värde på bostaden. Därifrån så går du in och lägger det budet egentligen som du tycker att bostaden själv är värd. Sen så finns det de som vill smyga med, och man gör sina 10 000 kronors höjningar, man gör en liten extra skjuts någonstans i det. Men det är väl, alltså, det är väl de här vanliga taktikerna som folk använder sig av.
Ja, jag förstår. Och hur väljer man bäst mäklare, och hur skulle du välja mäklare om du sålde din bostad?
Ja, alltså jag tycker definitivt först och främst se till att jämföra. Det tycker jag är det absolut viktigaste. Alltså ta in kanske 3 stycken olika aktörer för att se lite grann vad skiljer sig i deras arbetssätt. För idag på dagens marknad så tycker jag att det är lite för lätt egentligen som mäklare att kunna gömma sig bakom sina siffror och sina marknadsandelar och vice versa. Alltså jag tycker att, för att som det ser ut idag, så det behöver egentligen inte betyda jättemycket. Den mäklaren som kanske är helt ny på marknaden kan vara betydligt mer brinnande liksom än vad den mäklaren som har sålt absolut flest bostäder. Så att han eller hon kommer oavsett liksom dedikera sitt liv i den här bostaden. Men om du inte jämför så får du aldrig chansen att träffa honom eller henne. Så det är väl det jag skulle säga som är det viktigaste. Liksom, att se till att jämföra oavsett vad siffrorna säger. Så ta in och lyssna på hur folk vill liksom framhäva din bostad.
Superbra. Och när är det bäst tid att köpa eller sälja en bostad?
Ja, den där frågan, den har man ju fått några gånger. Och jag vet av erfarenhet att det finns en del där ute som är ganska så rädda för sommarmånaderna bland annat. Och vice versa. Jag brukar säga att sommarmånaderna kanske kan vara de bästa månaderna. Det är minimalt med fönstershoppare under sommaren. Det vill säga att det är de som är på visning generellt under sommarmånaderna brukar ofta också vara generellt ganska så aggressiva, det vill säga att de är där för en anledning, de är där för att de är genuint intresserade av bostaden. Däremot så ställer det högre krav på mig som mäklare alla dagar i veckan. Får jag tag på 10 spekulanter så under sommarmånaderna kanske jag får tag på 4 istället. Så det ställer lite högre krav på mig som mäklare att liksom jobba lite intensivare med de spekulanterna som jag faktiskt träffar och se till att de också kommer till visningen. Så att jag går emot hela strömmen och säger att sommarmånaden är mina favoritmånader definitivt.
Superbra. Och,
men också med det sagt, det är mycket, det är svårt att specificera att just den här månaden är bättre än den månaden. Det är svårt att säga.
Ja, jag förstår. Och tycker du när man säljer en bostad, ska man styla, renovera eller bara låta den vara?
Ja, alltså jag tycker definitivt att du ska jobba med styling. Det tycker jag. Vi jobbar ju med ett företag idag väldigt, väldigt nära dem. Och de kan egentligen Väsbymarknaden precis lika mycket som oss. Och de vet liksom hur de ska framhäva lägenheten på ett helt annat sätt. Precis på samma sätt som jag vet hur vi ska sälja lägenheten och hur vi ska marknadsföra den utåt mot spekulanter. Så jag tycker att det finns liksom ingenting negativt med styling överhuvudtaget. Sen så vet jag att här ute i förorterna så har det varit en liten, liten tabu på det sen tidigare. Men jag tycker ändå att det börjar liksom släppa upp lite grann. Man börjar liksom öppna upp sig för att faktiskt ta in det. För jag brukar ändå säga det och lägger upp tydliga exempel på att det kan vara en väldigt, väldigt gynnsam investering att faktiskt lägga de slantarna, de extra slantarna på att få det gjort.
Ja, jag förstår. Och sista frågan är vad alla vill veta. Hur ska man tänka i rådande ränteläge?
Ja, den som ändå hade ett bra svar på det. Jag vet inte så här på rak arm, alltså jag vet inte vad som är riktigt rätt eller fel. Jag är ju samma sak där. Jag är en av de som kanske går emot strömmen lite grann och säger att om inte botten är nådd nu, när ska botten komma? Jag tror man ska våga vara lite aggressiv utåt, alltså på bostadsmarknaden generellt, för det är så här, jag har svårt att se att det ska bli så mycket värre liksom. Så att överlever man dagens situation så tror jag att man har betydligt ljusare tider framför sig.
Superbra, tack så mycket för det, och så dyker vi in lite på status på bostadsmarknaden. Ja. Hur är känslan på visningarna just nu?
Betydligt bättre idag än vad det kanske var för bara 3-4-5 månader sedan, skulle jag säga. Jag tycker ändå att det finns en ganska så stor känsla av optimism där ute. Folk börjar sakta men säkert komma tillbaka till visningen. Vi ser att visningsdeltagandet ökar. Vi ser liksom att säga att budgivningen ökar väl kanske att ta i. Men jag tycker väl ändå att det lättar på, tycker jag. Det lättar upp, absolut.
Superbra. Och hur många kommer på visningen ungefär när du visar både hus och lägenheter?
Superolika verkligen. Men jag skulle säga återigen tillbaka till strategin. Alltså har du lagt strategin på rätt sätt, nått rätt målgrupp för rätt typ av objekt, så på en villavisning så kan du definitivt landa någonstans mellan 10-20 personer. Är du på lägenhet skulle jag väl säga kanske ett litet färre antal, men då kanske vi fortfarande ligger runt en 5-10, om du har en bra strategi bakom, du har nått ut rätt liksom. Tycker jag. Sen så, såklart, det skiljer sig jättemycket. Jag menar, slänger jag upp en sån här 13 miljoners villa från Bollstanäs som mer eller mindre ligger på vattnet, ja, då pratar vi kanske 50-60 sällskap där 70% är fönstershoppare som bara liksom vill få uppleva den här wow-känslan själva. Medan är man på ett litet mindre hus som kanske ligger i ett mer avskilt område, ja, men då kanske du är nere på 5 spekulanter.
Känner du att det är färre fönstershoppare nu i de här tiderna än det var tidigare, eller är det fler?
Nej, men det känner jag absolut. Det tycker jag absolut att det är. Jag upplever ändå som att de som är där ute, de är ändå generellt sett skulle jag säga genuint intresserade av just, alltså specifikt den bostaden. Det känns som att man har kollat upp bostaden betydligt noggrannare idag än vad man kanske gjorde för en tid sedan. Jag upplever det som att när folk kommer till visningen idag så har man redan själv kanske liksom lusläst lite grann i allt ifrån årsredovisningar till besiktningsprotokoll eller vad det var, så att de har mera koll när de väl kommer ut. Så att ja. Mindre fönstershoppare.
Ja, okay. Jag förstår. Och vilka frågor kommer oftast från spekulanterna?
Det blir väl ganska så naturligt nu för tiden också att det kommer mycket av de här ekonomiska frågorna, de här ekonomiska aspekterna, med allt ifrån liksom, pratar vi bostadsrätter så kanske man är mera, då kanske man är ganska mycket mer intresserad idag om hur föreningens ekonomiska situation ser ut, med hur lång är löptiden på lånen, vad är det för räntesats på dem, hur ser det ut med avgiftshöjningar framöver, sådana saker. Tittar du mot fastigheter så skulle jag väl säga att det är väl mera noggrannhet kring, alltså kring besiktningsprotokoll, mera noggrannhet kring, alltså vad kostar det faktiskt att lägga ett nytt tak på det här huset, vad kommer det här badrummet faktiskt att kosta att renovera och vice versa.
Ja, men superbra. Och hur går det med budgivningarna just nu, hur faller de ut?
Ja, men jag, alltså så här, ja, det är budgivningar, det är, man drömmer om dem, men det, jag skulle nog säga att det, vi upplever nog inte så jättemycket budgivningar generellt, utan ofta så handlar det om att man har 1-2 spekulanter som man ofta går in i en ganska så aggressiv förhandling med i ett ganska tidigt skede. Så att jag skulle nog säga att de är ganska så avtrubbade, eller vad säger man? De är inte alls liksom i nivå med vad de har varit tidigare i alla fall.
Nu har vi lärt oss väldigt mycket om status på bostadsmarknaden och vi har nu nått till slutet här där jag alltid brukar fråga om du skulle kunna ge 3 tips till säljare och 3 tips till köpare där ute som ska köpa och sälja i Upplands Väsby. Vad skulle det då vara?
Ja, men börja med att sälja så faller vi väl tillbaka där vi började. Oavsett om du har använt dig av en mäklare i 10 olika försäljningar sedan tidigare, våga utmana honom eller henne genom att jämföra. Så jämför mäklare. Se över strategin för din bostad. Liksom. Hur vill du själv marknadsföra bostaden? Alltså, hur skulle du själv vilja få din bostad att framstå? Var involverad i mäklarens arbete. Liksom. Intressera dig om hur ni faktiskt får den att se ut. Intressera dig i allt ifrån hur ni ska fotografera den och var en större del av hela affären skulle jag säga. Lägg press på mäklaren att vara engagerad. Som köpare, se till att vara påläst, se till att ställa mycket frågor. Det finns, alltså jag brukar säga det till alla mina både köpare och säljare, att jag menar så här, det är en bostadsaffär, det kanske är ditt livs största affär någonsin. Det finns liksom inga dumma eller små frågor, utan det är bara att köra över mäklarna som är på platsen för att få den informationen som du tycker är relevant och viktig för att fatta ditt beslut. Så att när du väl fattar beslutet så ska du ha en 1000% i magkänsla. Så att, ja, men lite så skulle jag nog säga. Och även superbra. Som köpare, även som köpare, våga utmana och liksom jämföra olika objekt och jämföra liksom, titta på mycket. Ta det ut.
Med de orden, stort tack Robin för en väldigt, väldigt bra podcast. Vi har lärt oss mycket om Upplands Väsby. Vem skulle du vilja att jag har med nästa gång i podcasten?
Det finns en riktig superstjärna som heter Harris Bielonia. Som är nere i Nyköping. Jag vet inte, du har inte varit där nere än va?
Nej, det var jag inte. Nej.
Kolla upp Harris Bielonia. Han är riktigt duktig.
Okej. Okay. Men då sträcker vi ut en hand till honom och hoppas han lyssnar på podden, och så kan jag ha med honom nästa gång. Ännu en gång, stort tack för att du var med.
Tusen tack för att jag fick vara med.